Nättrollen går fria och det beror på en lucka i svensk lagstiftning. Det tycker till och med Svea hovrätt. Och nu förbereds en skadeståndsprocess mot svenska staten. Titta på veckans juridik. Den här domen från Svea hovrätt visar att det finns en lucka i lagen när det gäller så kallat näthat. Hovrätten friade ett antal mycket grova påhopp, men ansåg samtidigt att de borde ha varit kriminaliserade. Nu kräver kvinnan skadestånd av staten för att hon känner sig rättslös. Idag handlar veckans juridik om så kallat näthat. Hälsa panelen, hjärtligt välkommen hit. Det är Sebastian Scheiman, du är advokat. Företräder dessutom kvinnan i det här fallet som vi ska prata om senare. Det är Mårten Schultz, du är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Och dessutom driver du det som heter Institutet för juridik och internet.
Stämmer bra det.
Och sist men absolut inte minst, Jonas Ekfeldt, du är juris doktor. Och i IT-rätt ska vi säga, men dessutom en av de mer framstående juristerna inom så kallad forensisk eftersökning av bevisning i digitala medier och vad det nu må heta i de här tekniska sammanhangen, vad vet jag. Ni är välkomna hit.
Tack.
Tack.
Om vi generellt börjar med fenomenet näthat som har blivit en form av verklighet för väldigt, väldigt många människor i det här landet. Och då pratar vi inte bara om professionella personer i det offentliga rummet utan även, och kanske inte minst, vanliga ungdomar som idag använder internet för att såra, skada, kränka varandra. Innan vi går över på det här specifika fallet så tänkte jag att vi trots allt skulle ställa oss den frågan som många gör idag. Hur ser rättsväsendets problem ut när det gäller det här? För att vi har inte kommit särskilt långt. Vad säger du?
Ja, Mårten har skrivit en alldeles förträfflig bok där som du har på skrivbordet. Ja. Näthat, som tar upp frågan väldigt väl. Men framförallt så är det så att folk gör elaka saker mot varandra utan någon som helst påföljd. Det går inte att i stor utsträckning inte att komma med någon påföljd, utan då sitter man där utan ansvar och kan göra vad man vill helt enkelt. Då sitter man anonymt och det finns inget hinder, och det sker direkt också utan filter mot enskilda.
Men man kan alltså titta både på lagstiftningstekniken i det här sammanhanget men också på rättsväsendets förmåga eller kanske till och med vilja att ta upp den här typen av ärenden. Är det så? Ja.
Det vi argumenterar kring i just det här Irena Påsars fall, det handlar om att Europakommissionen ställer vissa krav som vi inte anser att den svenska lagstiftningen följer. Mm. Och det handlar om att man förvisso har en yttrandefrihet, men man har också en personlig integritet som måste skyddas. Så den personliga integriteten får hela tiden stå tillbaka till förmån för andras yttrandefrihet. Mm. Men enligt Europadomstolens praxis, så när det kommer till någonting som kallas för hate speech, alltså när man propagerar för våldsamma saker, då får den personliga integriteten stå före yttrandefriheten och yttrandefriheten istället stå tillbaka. Mm. Så ser det inte ut i en svensk lagstiftning.
Mårten Schultz, du har då skrivit, som Sebastian Scheiman påpekar, den här boken om näthat.
Tillsammans med en massa andra, ska jag säga.
Tillsammans med en massa andra, men du var huvudskribent och huvudredaktör för boken.
Huvudredaktör var jag kanske, ja.
Och du var rätt tidigt ute med att både varna för effekten av det här som händer på nätet och att inte minst rättsligt juridiskt lyfta de här frågorna, hur vi egentligen ska hantera dem i framtiden. Vad säger du generellt om situationen i svensk rättsväsende när det gäller det så kallade näthatet?
Alltså det man kan säga är att de undersökningar som görs, det görs ju olika former av undersökningar varje år. Bland annat gör Friends en undersökning om hur barn känner sig kränkta, barn och unga känner sig kränkta och mobbade på nätet. Och undersökningar ger ungefär samma resultat, att ungefär en tredjedel av dem har respondenterna brukar säga att de har utsatts för något allvarligt kränkande eller ovanför nivån av bara någonting lite otrevligt varje år på nätet. För ett år sedan ungefär kom Brottsförebyggande rådet med en väldigt stor rapport där de gick igenom alla polisanmälningar som rörde påstådda brott på nätet. Och den landade ju i den här stora undersökningen att enbart 4% eller mindre än 4% av anmälningar ledde till någon åtgärd överhuvudtaget. Så 96% hände det ingenting i. Då kan man ju tänka sig att av dem var en majoritet tokanmälningar. Så här, tokar som någon sa att jag hade en ful tröja på mig eller en ful kofta i veckans juridikstudio och så polisanmälde man det, det vill säga nonsens. Men så var det inte, utan ett prov var väldigt många påståenden om vad som i rättslig mening var brott. Men ändå ledde det inte till några åtgärder, alls inga åtal. Varför är det så? Jag tror att det är en kombination av hur regelverket ser ut. Det finns hål i regelverket, det finns begränsningar i åtalsregler som påverkar rättsväsendets agerande. Det finns bristande resurser, det finns Och ibland, och det har polisens företrädare i flera sammanhang själv vidgått, en taskig attityd. Att man inte tar det på lika stort allvar som man gör med andra typer av kränkningar, åtminstone tidigare. Det, jag tror att det håller på att förändras i, hos polisen. Men det, jag tror det är en kombination av faktorer.
Mm. Jonas Ekfeldt, du är ju specialiserad på de här procenten då som hamnar trots allt i pipeline för rättsväsendet. Hur ser det ut bevissäkringsmässigt? Kan man de här grejerna hos polisen? Hur man eftersöker spår forensiskt i de digitala linjerna och så vidare? Berätta.
Alltså det är en generell problematik ur mitt perspektiv då, som har forskat på just informationstekniskt bevis, att i samband med brottsligheten också säkra, kanske spåra upp, kanske tillskapa bevisning själv. Och här finns det ju en skillnad då emellan enskilda som själva vill skapa bevis och bevisning som tillskapas inom ramen för en förundersökning som har inlätts till exempel. Och här finns det ju utmaningar naturligtvis, och det är inte bara på stadiet när det gäller tillskapande eller anskaffning, utan även senare led kommunikation av bevisning mellan olika aktörer inom rättsväsendet. Och slutligt så hamnar ju bevisningen förhoppningsvis då på en domares bord, som också har ibland svårigheter och problem med att bedöma och rättvist pröva bevisning utifrån de utgångspunkter som finns. Det blir en väldigt tekniktung materia.
Är det bevisning som annars ur ett objektivt perspektiv, om man nu behärskar tekniken, går att använda som vattentät bevisning med IP-nummer och allt vad det nu må heta?
Alltså vattentät bevisning, tror jag man ska vara lite försiktig generellt med att klassificera bevis. Som bevis är ju en form av information idag. I de miljöer som man rör sig på nätet så har vi ju, åtminstone då kan vi konstatera att lagstiftaren inte har koncentrerat någon särskild anpassad verktygslåda för enskilda. Det finns en del verktyg naturligtvis. De är något bredare från polis, alltså åt polisens håll för utredningsändamål. Även om det då nu på senare tid har snävats ner vad gäller framförallt då, uppgifter från teleoperatörer. Men generellt så handlar det om en bedömning som måste göras. Alltså när viss bevisning presenteras så ska ju en förundersökningsledare, om det är brottmål som i det här fallet, fatta ett beslut utifrån den bevisning som finns. Och är det så att den tilltalade förneka gärningen, ja då kommer den bevisningen att så att säga, det kommer att ställas högre krav i praktiken. Och där är det också en risk att man lägger ner förundersökningar eller att man på annat sätt inte anser sig kunna hantera dem.
Vi ska återkomma till de här mer praktiska möjligheterna för att faktiskt driva process i de här sammanhangen lite senare. Men vi ska gå in på det specifika fallet just med journalisten Irena Pozar som 2014 arbetade på
Nyheter 24,
just det. Och hon skrev en uppmärksammad krönika med titeln Män måste backa, ta ett steg åt sidan och hålla käften. Denna krönika upprörde väldigt många och kommentarsfältet fylldes av åsikter kring hennes skriverier. Bland annat så var det en man som använde mycket grovt språk och skrev att man borde slå ihjäl sexistiska feministkräk med ett baseballträ och man borde även köra upp en kniv i fittan på dem. Och detta renderade då ett åtal från allmän åklagare som ledde till en fällande dom i tingsrätten för ofredande. Svea hovrätt konstaterade dock i den här domen att uttalandet naturligtvis är olämpliga men inte kriminaliserad i svensk rätt. Men man skriver också uttryckligen att en annan sak är att goda skäl kan anföras för att förfarandet av det slag som är föremål för hovrättens bedömning borde vara straffbara, men att det får emellertid anses ankomma på lagstiftaren att ta ställning till om en sådan kriminalisering bör införas i Sverige. Det vill säga man pekar på en lucka i svensk lag. Och enligt dig och din klient och även Mårten Schultz så är alltså den här luckan i lagen i strid med bland annat Europakonventionen för mänskliga rättigheter, och därför har ni nu då inlett en process eller begärt skadestånd från staten för att man inte lever upp till de krav som Europakonventionen ställer. Berätta lite mer här, Sebastian, hur ni resonerar. Vad är det för rättigheter som är kränkta till exempel?
Vi menar att det är artikel 8, rätten till skydd för privatliv, artikel 10, det säger Irena Pozars egna yttrandefrihet som har blivit inskränkt. Och att i artikel 13, rätten till effektiva rättsmedel som har blivit inskränkt. Vi kan gå lite in på domen. Det här, så hennes debattartikel eller hennes krönika genererade ett antal olika kommentarer i kommentarsfältet, men också direkta mejl till henne, till hennes privata mejl eller till hennes arbetsmejl, riktat till henne som inte var i kommentarsfälten. Och där har vi ju problemet med bevissäkringen. Den personen som polisen fick tag på, så att säga, han hade erkänt när han blev konfronterad med det hela. Där fanns en IP-adress. Där var det 4 personer som använde sig av samma dator, men han erkände att det var han. Så det blev inga problem med bevisningen i målet, utan det var knutet till en viss IP-adress, och när man väl konfronterade de personerna som hade tillgång till den datorn så erkände han att det var han som hade gjort det. Däremot vad det gäller de här direkta mejlen riktade till Irena, de har polisen inte gjort någonting åt. Tingsrätten gjorde en bedömning att det här föll under regeln om ofredande. Att det var ett hänsynslöst beteende utifrån vad gärningsmannen hade gjort mot Irena. När man väl hade gjort en bedömning att det var ett ofredande, så gick man in på en korrekt bedömning huruvida det var en inskränkning av hans yttrandefrihet, alltså gärningsmannens yttrandefrihet, och vägde det mot Irena Påsars rätt till privatliv och kom fram till att yttrandefriheten ska stå tillbaka till förmån för Irena Påsars personliga integritet där. Jag tyckte det var en väldigt bra dom skriven av en tingsfiskal.
Sedan... Det är väldigt genomarbetat. Det är inte så att domstolen bara tutar och kör. Nej. Utan det är liksom, det görs en sofistikerad rättslig analys, får man ändå säga.
Verkligen. Verkligen. Sen så kom den vidare till hovrätten. Och hovrätten konstaterar först att YGL inte är tillämplig i det här enskilda fallet.
Alltså yttrandefrihetsgrundlagen skulle vi säga till våra tittare, ja.
Precis. Och sedan går man in på frågan om huruvida det är ofredande eller inte. Och då kom man fram till att hon skrev debattartikeln i syfte att väcka debatt. Det här var en del av debatten. Dessutom var det en enstaka kommentar och inte konsekvent återkommande hot, utan det var enstaka kommentarer. Och då tyckte man inte att det kunde vara ofredande. Däremot så bör det då vara olagligt enligt hovrätten. Och det är en av de aspekterna. Vi tittar på Europakonventionen och Europadomstolens praxis, där man kommer fram till att enligt den praxisen så bör det vara olagligt. Precis som hovrätten säger. Jag menar att hovrätten kunde ha tolkat Europakonventionen konventionskonformt och på det sättet i vart fall utgivit ett skadestånd till Irena Påsar, även om gärningsmannen inte fällde ett straffrättsligt ansvar. Sen så har, det är då Europadomstolen som tycker, hovrätten tycker också att det borde finnas straffansvar. Och sedan så har man då i den här SOU:n kommit fram till och lyft fram till just det här fallet att de här situationerna bör vara straffbelagda.
Mm. Mm. Och SOU:n då, det är alltså en statens offentliga utredningar som har på en månghundrasidig utredning slagit fast att vi måste värna om de här värdena som vi pratade om tidigare, att det finns en teknikutveckling som kanske lagstiftningen inte har hängt med och så vidare. En av de experter som fanns i utredningen var just du, Mårten Schultz. Ja. Och som Sebastian Scheiman säger här, så tas det här fallet upp och refereras som ett exempel där svensk lagstiftning helt enkelt inte hänger med. Berätta lite grann hur du ser på den här saken.
Ja, frågan är ju något komplex. Alltså, rent rättsligt så kunde ju hovrätten ha dömt. Det är ju inte så att ofredande regeln inte täcker det här. Den semantiska skrivelsen av ofredande regeln, problemet med ofredande regeln som det ser ut idag är ju på gott och ont att den täcker väldigt, väldigt mycket. Hovrättens dom är i och för sig inte orimlig. Ofredande regeln har traditionellt sett, som Sebastian var inne på här, tolkat som att sådana här yttranden kan falla under regeln om de är återkommande, om det är pockande. Till exempel någon som står och bankar på dörren gång på gång och skriker en jävla, alltså något av de här tillmälena som kom i den här kommentarsfältet till exempel. Så det var väl i och för sig inte direkt en oväntad tolkning av hovrätten. Men som utredningen är inne på och som även hovrätten indikerar så är det väl ändå en orimlig balans mellan å ena sidan yttrandefriheten och intresset av att få kunna säga att man ska köra upp knivar i kvinnors underliv och å andra sidan intresset för den person som får de här tillmälena av att slippa den typen av angrepp på sin integritet. Mm. Så att utredningarna tog upp fallet redan från underrättsnivå som ett exempel på någonting som borde vara otillåtet, och sen så skruvar man om rätt mycket i det straffrättsliga integritetsskyddet överhuvudtaget i det här lagförslaget.
Mm. Bara mer generellt, när vi hörde Sebastian här berätta om bevisläget och att det kanske var svårt att helt enkelt få fram vem som hade suttit vid tangentbordet. Ett IP-nummer leder fram till en viss dator, men säger ju ingenting om vem som satt där vid tangentbordet. Hur ser bevisläget ut i ett sånt sammanhang?
Ja, och i bästa fall leder ett IP-nummer till en viss dator. Det finns ju sätt att idag också bereda sig tillgång till andra datorer via deras IP-nummer, så det är fortfarande inte en helt klar fast, ett klart fast faktum att så har man en IP-adress har man också en viss dator, en viss anslutning, internetanslutning. Som Sebastian påpekade här också, så i det här målet så var det också så att den tilltalade hade ju erkänt så tillvida att det var vitsord. Han hade formulerat sig på det här sättet, skrivit de här meningarna. Man kan ju spekulera lite i naturligtvis hur hade det här målet sett ut om det inte hade funnits ett erkännande.
Just det.
Och hade det överhuvudtaget fortsatt då en förundersökning och vad hade ställts för krav på den bevisning som man hade varit tvungen att anskaffa. För en skärmdump som i det här fallet var överropad blir ju snarare ett formalkrav när så att säga, det som har skrivits här är erkänt. Det blir ju liksom inte samma tyngd i den, eller samma krav som uppställs för att uppnå det här beviskravet som uppställs i brottmål.
Jag kan tillägga att Irena gjorde en egen liten undersökning kring vem det var som hade skickat de här mejlen, men jag ser inga spår i förundersökningen av att polisen har gått vidare med det överhuvudtaget.
Om vi tittar något mer ideologiskt rättsligt, yttrandefrihetsrättsligt på det här i ett bredare perspektiv, så är det ändå så att Irena Pozar verkar i det offentliga rummet. Hon skriver en ganska hård krönika, hon använder hyfsat hårda ord med att män borde hålla käften och så vidare. Får hon tåla mer än vad någon annan skulle behöva tåla att bli utsatt för, Mårten Scholz?
Tänk på det, Stefan, när du ställer frågan på det sättet, att du redan utgår ifrån att yttrandefriheten är ett intresse som på något vis går först. Man formulerar, det är ju svensk tradition, det är så präglar ju hela vårt liksom, samtal kring de här frågorna. Du utgår ifrån yttrandefriheten som det viktigaste intresset och så väger du det mot andra intressen. Men integriteten är inte mindre värd som en mänsklig frihet. Den kommer till och med före Europakonventionens uppställning. Privatlivsskyddet kommer tidigare än yttrandefriheten, bara som ett exempel. Men vi har ju en debatt där man liksom, yttrandefriheten sätts på piedestal och sen så allting annat så ska relateras till det. Men i sak har du rätt i och för sig naturligtvis. Man får tåla mer.
Jag har ingen åsikt, jag ställer
nej, bara men du har rätt i sak. Det är så enligt gällande rätt och även enligt Europakonventionen. Att ger man sig ut i en offentlig debatt och särskilt om man är provokativ, då får man räkna med att ta hårdare saker emot sig utan att det är otillåtet. Och dessutom är det så att om man är en offentlig person så kan det ställas högre krav eller rättare sagt att man får tåla med.
Alltså rent principiellt och generellt, detta har alltså inte Irena Pozar skrivit, men andra har faktiskt använt metaforer där manliga könsorgan borde skäras av under vissa omständigheter och så vidare. Ponera att en sån skribent hade fått den här typen av påhugg som är motsvarande. Skulle det förändra rättsläget? Vad säger du, Sebastian Scheiman?
Ja, ifall det är riktat mot en specifik person att man ska skära av könsorganet på man så är det ju direkt olämpligt. Men ifall, det här handlar ju om att det har riktat sig mot henne, mot författaren. Nej, men det ska inte spela någon roll.
Det ska inte spela någon roll. Tycker du att hovrättens dom i sak, alltså rent materiellt, är rätt eller fel? Tycker du att de borde ha fällt för ofredande?
Jag tycker de borde ha fällt för ofredande. Jag tycker att de skulle, först och främst anser jag att det finns utrymme inom ofredande regeln att fälla på det här sättet. Dessutom så finns det en möjlighet att tolka Europakonventionen konventionskonformt. Jag tycker att tingsrättens dom var välarbetad och jag tycker den skulle ha stått fast.
Ja, Mårten Scholz, vad säger du? Tycker du att hovrätten borde ha fällt? Du var redan tidigare inne på att det kunde finnas ett visst utrymme för det, men det är ändå straffrätt.
Jag är lite mer tveksam. De kunde ha fällt och det hade varit okej, så att säga. Det hade varit, en fällande dom hade kunnat vara korrekt. Vi rör oss i gråskalorna här. Här är det inte så att en fällande dom skulle ha varit fel enligt regeln eller att den friande domen var fel. Mm. Men vi har ju ändå någon slags grundtank om heller fria än fäll och vi har en tradition av att tolka ofredande regeln försiktigt när det gäller enskilda yttranden. Jag tycker nog hovrättens dom hade gått fog för sig. Dessutom så hoppas jag att hovrättens dom kan i förlängningen leda till att vi får ett bättre integritetsskydd. För det här visar ju, hovrättens dom visar ju och hovrättens medskick visar ju tydligt att rättsläget är dåligt. Så i förlängningen kanske det här var det bästa som kunde hända i privatlivsskyddet. Det var den här passningen från hovrätten.
Själva ofredande regeln är ju något av en gummiparagraf. Och det ställer till problem kring legalitetsprincipen. Det resonerar tingsrätten kring. Men det är en sak som vi har
förlåt, men man skriver bland annat att förutsägbarheten är ett rimligt krav inom ramen för just legalitetsprincipen och att man måste kunna förutse vad får jag göra och inte göra på till exempel internet. Va?
Det som hände, konsekvensen av det här är ju att Irena Pozar ställs utan rättsmedel där gärningsmannen varken fälls till straffansvar eller skadeståndsansvar. det jag anser att hovrätten skulle kunna gjort är att konventionskonformt tolka den här bestämmelsen och se till att det finns ett rättsmedel i vart fall vad det gäller skadestånd. Och det faller sig naturligt efter den här Elisa Södman-domen mot Sverige som rörde smygfotografering och rätten till privatliv.
Och det här är alltså en situation där man kan säga att det faller mellan stolarna, eller som jag uttryckte inledningsvis, det är ett hål i lag, det finns ett hål i lagen här. Och vi har tidigare sett exempel på det när kända personer som Mikael Alonso, Alexander Pascalido och Claes Kassel för många år sedan fick ett skadestånd av svenska staten för att man helt enkelt inte hade kriminaliserat olaga hot i tryckfrihetsförordningens kataloger.
De fick efter inget skadestånd, de fick ex gratia ersättning för regeringen menar att rättsläget, återigen, även där var för svagt, så det var en ersättning av nåd, kan man säga.
Det, så ska man säga. Ja. Jag ber om ursäkt för den felaktigheten, men de fick ersättning ja, efter att man har konstaterat att det i svensk lag saknades en möjlighet att... Med,
och så ändrades ju lagen efter det också. Just sen kom det ju till en ny lagstiftning.
Det en grundlagstiftning som ändrades. Så den här möjligheten finns ju, och det var dit jag ville komma, just att det här målet har nu en möjlighet att, jag uppehåller mig vid dig här Sebastian, som ändå är ombud för henne, att hamna...
Jag ska tillägga att jag är ombud tillsammans med två stycken från institutet från juridik och internet också.
Just det. Men ni kan komma att få det här drivet till Europadomstolen.
Precis. Vi har väntat oss till JK nu i första hand för att se ifall svenska staten kan tänka sig att ge ersättning för den här situationen. Där vi då menar att även om det inte gick att fälla till straffansvar så skulle det kunna gå att utge ett skadestånd ändå. Och även om jag tyckte att tingsrättens dom var bra, Mårten tyckte att hovrättens dom var helt okej, så har det konstaterats att hovrättens dom var den gällande, för Irena Påsa sökte också prövningstillstånd i högsta domstolen och HD sa nej till prövningstillstånd. Så den har liksom... Den står verkligen
just fast. Och i den här SOU:n då, som utredningen som leddes utav
Gudrun Antemar.
Gudrun Antemar, tidigare lagman vid förvaltningsrätten Stockholm, numera lagman vid Stockholms tingsrätt. Där då, du, Mårten Schultz, var expert, så föreslår ni ett antal lagändringar för att komma till rätta med det här. Bland annat ett nytt brott i brottsbalken som ska heta olaga integritetsintrång.
Det är det viktigaste förslaget då. Det är liksom den stora nyheten, kan man väl säga.
Mm. Och sen i övrigt skulle man ändra lite på befintliga lagar beträffande till exempel olaga hot, ofredande, förtal och förolämpning. Men det här är en lagstiftning som egentligen handlar om att modernisera de här bestämmelserna utifrån den egentligen tekniska, för den delen sociala situation som vi numera har med sociala medier och liknande. Berätta lite grann vad du tycker att framtiden bör ha i sitt sköte i det här sammanhanget.
Alltså, som jag ser på det, jag ska bara tala för mig själv nu då, inte för utredningen i stort eller för utredaren, gud förbjuder. Guden förbjuder. Så kan man väl säga att de förändringar som föreslås när det gäller förtals-, förolämpnings-, olaga hotregeln och ofredande regeln, de förändringarna är överlag syftar till att förtydliga, inte att vare sig töja på eller begränsa nuvarande lagstiftning. Så huvudsyftet som jag ser det har varit att förtydliga. För vad man får komma ihåg är, som ju också det här fallet visar, och jag och Sebastian pratar ju lite utifrån olika perspektiv på hur ofredande regeln kan tolkas idag. Det är är ett yttrandefrihetsproblem. Det är inte bara ett integritetsproblem, det är ett yttrandefrihetsproblem att inte veta vad man får säga och inte får säga. Att det här kunde gå åt båda hållen och båda domarna, får man säga, är riktiga. Det är ju inte bra att vi har en situation där tillåtligheten av yttranden är osäker. Så det är huvudsyftet, som jag ser det, med att förändra de andra reglerna. Sen så tillkommer ett förslag till ny kriminalisering, olaga integritetsintrång, eller ett så kallat spridningsbrott. Och det har till syfte att fånga in några av de mest allvarliga och mest omdiskuterade kränkningar vi har på internet idag, som har kommit att bli nästan som egna debattämnen. Hämndporr, när man tar smygtagna filmer eller bilder på någon i sexuella situationer och sprider den kanske via en porrsida. Det finns speciella sidor för det här. Ofta är det övergripande eller det centrala syftet med en sån spridning är inte det sexuella, utan kränkningen är ofta syftet. Det vill säga att såra, kränka är syftet, inte att upphetsa någon, om du förstår vad jag menar. Det är inte det pornografiska som står i centrum. Men också spridandet av bilder på människor i särskilt, framförallt kanske extremt utsatta positioner. Människor som försöker ta livet av sig, fångas av en kamera, kanske på en allmän plats, och så sprids det. Det är ett känt Europadomstolsfall, Peck, som fångas in här. Eller Arboga-bilderna som spreds via The Pirate Bay när det blev sån diskussion. Obduktionsbilder på de två barn som mördades i det så kallade Arboga-morden som spreds över nätet. det är sånt som skulle kunna fångas in. Nu är de i sig, då var ju de döda då. Så, men den typen av situationer är tänkt att fångas in av det här nya lagbudet, straffbudet.
Mm. Om vi tittar på de praktiska möjligheterna, Jonas Ekfeldt, alltså, vi har tidigare pratat lite om polisens möjligheter och kanske tillkortakommanden och tekniska kunskapsnivå i de här sammanhangen. Men alltså, om man tittar på det rättsliga utrymmet för enskilda när det gäller bevisanskaffning i det här sammanhanget. Om man inte förlitar sig på rättsvårdande myndigheter, om man inte går till polisen utan gör som Mårten Schultz faktiskt uppmanar folk att göra i den här boken, att själv gå till domstol, för det är inte så komplicerat som man kanske skulle kunna tro, men man måste trots allt kunna bevisa sina påståenden. Hur enkelt är det för en enskild att ägna sig åt bevisanskaffning i sådana här sammanhang? Mm.
En sak är om man har en skicklig försvarare naturligtvis som hjälper till. Om man, sen utesluter ju det ena inte det andra. Man kan ju själv vidta åtgärder som sedan kan komma att införlivas i en förundersökning. Men ofta så infinner sig det här behovet av att dokumentera, att fixera om man så vill händelseförlopp, vad som sker på en skärm eller vad som händer på en webbsida. Men också behovet av att tillgodogöra sig innehåll i då främst hårddiskar eller andra typer av lagringsmedia. Mm. Och utrymmet i sig är ju tämligen begränsat kan man ju konstatera för enskilda. Det finns inga särskilda verktyg. Förutom det så kallade editionsinstitutet som rättegångsbalken erbjuder.
Paus där bara för de som inte känner till det. Det är alltså att domstol kan besluta om edition, det vill säga att en viss part eller en viss person, även juridisk person, ska lämna ut handlingar som kan vara av betydelse för civilrättsmål.
Ja, parten vänder sig till domstolen för att med domstolsförsorg få en rätt att bereda sig tillgång till ett informationsunderlag, oaktat om det är pappersform eller om det finns elektronisk form eller hur det nu ändå.
Men den är ganska begränsad i civilmål.
Uppfattas också som ganska krånglig och besvärlig, inte alltid man får gehör, och svårhanterligt verktyg för enskilda utan hjälp av en juridiskt skolad aktör, får man väl säga.
Och även med kan det vara svårt.
Absolut. Och härutöver så finns det ju en ganska fragmenterad reglering som kan ge rätt då till informationsanskaffning. Men här, ledordet är ju kreativitet skulle jag vilja säga. När det gäller rättsliga verktyg så finns det ju exempelvis kan man med hjälp av regleringen i tryckfrihetsförordningen bereda sig tillgång till allmänna handlingar. Om man då har haft sån tur att den informationen man är ute efter har passerat en myndighet och efter en erforderlig sekretessprövning, vilket också kan vara tämligen besvärande. Det finns andra regleringar, personuppgiftslagen till exempel, ger ett utrymme för att en gång per år, kalenderår, gratis tillhandahålla och erhålla information om en själv.
Är det så kallade 26 paragrafen bestämmelsen? Eller?
Ja, så det utrymme som finns idag, den nu gällande personuppgiftsregleringen, nu är den på gång att revideras också.
Att både privata och offentliga aktörer som på något sätt systematiskt
som behandlar personuppgifter är skyldiga att lämna ut dem. Och det är ju ett verktyg som är ganska sällan använt, men det är ju något jag skulle vilja förespråka mer, alltså begagna sig den rätten, för den går inte att neka en enskild. Det finns liksom inga sekretessgrunder för det där, utan det är bara att lämna ut om det är så att man behandlar personuppgifter. Och många gånger handlar det om personuppgifter om en själv i de här sammanhangen.
Men det du säger här, vi kanske förstår det runt det här bordet, men hur ska 17-åriga Kalle eller Stina där ute som faktiskt är hårt åtgången på nätet kunna värja sig mot det här? Vad bör han eller hon göra förutom att vända sig till Sebastian Scheiman eller någon annan duktig advokat?
Ja, det finns ju praktiska verktyg naturligtvis som man kan använda sig av själv. När det gäller innehållet på en skärm så är många bekanta idag med skärmdumpar som liksom genererar en fixerad ögonblicksbild. Till vissa datorer så får man ladda ner en särskild programvara, men till de allra flesta datorer idag så finns denna funktion inbyggd på olika sätt. Ett alternativ till skärmdumparna det är att göra en skärminspelning, alltså inte bara en ögonblicksbild utan en dynamisk film av vad som händer på skärmen. Vissa datorer tillverkas med denna funktion i default så att säga, man får den. Till andra datorer så får man ladda ner den här funktionen. Det finns andra varianter utav ljudupptagningar som man kan göra, alltså programvara för att dokumentera ljudinspelningar. Olika appar och annan programvara för telefoner till exempel om man vill dokumentera telefonsamtal. E-postmeddelanden bör ju bevaras och sparas och så vidare. Och sen har man naturligtvis då den yttersta, vad ska vi kalla det för, den sista möjligheten, och det är att själv anlita en IT-forensiker. IT-forensikens roll är ju idag sådan att den är ganska bred. Det finns IT-forensiker på de flesta myndigheter, brottsutredande myndigheter i landet. Vi har också IT-forensiker inom polismyndigheten. Och sen har vi IT-forensiker som arbetar också då inom det privata. Men som sagt, verktygen är ju trubbiga.
Och kort och sammanfattningsvis när det gäller just de här IT-forensikerna, det de kan göra är det som man inte själv kanske kan göra. Man kan själv ta skärmdumpar och så som bevisar vad som de facto har skrivits på nätet, men vem som fanns i andra änden, det här som jag då som tekniskt okunnig kallar för IP-nummer, men det finns väldigt mycket andra spår som lämnas efter, det kan alltså en privat aktör få fram genom folk som är proffs på området.
Ibland och i vissa fall. Alltså IT-forensikens arbete är ju främst inriktat mot att hitta och återskapa innehåll i lagringsmedier. Alltså i hårddiskar eller små SSD-minnen som finns i mobiltelefoner eller i andra elektroniska, annan elektronisk apparatur. Så att om det finns information som är sparad, den kan ju finnas också även i den här personen som har blivit utsatts egen hårddisk eller i något annat lagringsmedium. Så självklart finns det utrymmet, men det är ju ingen garanti. Och det finns inget eget rättsmedel som den enskilde kan tillgripa på det sättet.
Alltså för mig då så framstår ju sånt här som lite...
Men får jag bara fråga experten en fråga? Tack, jag lär mig mycket här. Men på upphovsrättens område finns ju det här speciella informationsföreläggandet. Hur förhåller det sig till individens möjligheter när vi är på de här områdena som Stefan tar upp nu, den vanliga brottsbalksjuridiken?
Ja, det är ju ett särskilt institut som kommer i med IPRED. Och även inom ramen för det utförs IT-forensiska undersökningar. Ja. Så man hamnar där liksom någonstans i sista änden. Även om det då är ytterst med Kronofogdens försorg som ibland dessutom anlitar privata aktörer. Så att det här sitter lite grann ihop. Men det förutsätter ju åtminstone ett beviskrav för att uppnå graden för att då kunna tillgripa det här rättsmedlet. Och det är ju långt ifrån alla de här situationerna som handlar om upphovsrättsintrång.
Jag har också en fråga.
Ja, absolut. Varsågod, Sebastian.
Den här situationen att teleoperatörerna slutar lagra uppgifter, påverkar det på något sätt?
Alltså, teleoperatörerna slutar inte att lagra uppgifter, de slutar lämna ut uppgifter. Teleoperatörer lagrar generellt uppgifter ganska länge och ganska mycket mer än vad man ofta vill ge sken om. Detta framförallt för att då man har en kundrelation med sina kunder, om man vill kunna bevara uppgifter för
fakturera. Man vill kunna fakturera.
Man vill kunna fakturera, absolut. Och kunna ha en grund för det också, kunna visa framgent. Och självklart så påverkar det brottsutredningen. Åklagare och polis har under förhållandevis lång tid av tillgång till tämligen långtgående straffprocessuella tvångsmedel, så tillvida att man har lämnat en begäran till teleoperatören. Teleoperatören har snällt lämnat ut ända fram till nu när den här domen från EU-domstolen då landade på vårt bord. Och då kan man ju föra två diskussioner. Bör det vara så? Och hur är det? Och de facto är det så att vår reglering är för långtgående. Den har varit det, och det har flaggats för tidigare också. Det kommer ju inte som en direkt nyhet eller explosion eller blixt från en klar himmel. Huruvida man kommer att komma till rätta med detta framgent eller inte, det får vi ju se. Andra länder har inte haft de här långtgående möjligheterna som svensk polis och åklagare har haft. Till exempel när det gäller bevisföring utifrån tyskt rättsligt perspektiv så förbjuds viss bevisning som bedöms vara integritetskänslig. Likaså från Frankrike. Olovliga upptagningar, alltså olovligen inspelade samtal där man inte har upplyst motparten om att nu spelas du in, får alltså inte ens åberopas som bevis i en rättegång. Så är ju inte fallet här i Sverige. Utan här har vi ju en bredare utgångspunkt. Det mesta material ska tillåtas. Det är ju utgångspunkten, lagstiftarens
utgångspunkt.
Det är lite intressant. Här sitter två juridiskt perspektiv stora experter på det här området, och ni har då tekniska frågor till en annan jurist. Specialiserad på det, va? Är det här i sig ett problem både bland sådana som er då och även bland domare, att det här är svår materia att tillgodogöra sig, för det innehåller tekniska saker som förvirrar mitt huvud väldigt mycket? Berätta, vad säger Sebastian Scheiman?
Ja, jag skulle säga att det är problematiskt. Man förstår inte alltid vad ingenjörer och tekniker säger för någonting, utan man får ju bli lite informerad helt enkelt. Jag har ju ett år på KTH i ryggen också, så jag kanske kan lite mer än andra. Men
redan är ju väldigt mycket i de här sammanhangen.
Ja, Mårten Schultz, du som har jobbat med de här grejerna i massor av år. Du har också frågor till Jonas Ekfeldt.
Ja, men jag tycker det här är intressant och lär mig mycket här. Men det är förhållandet mellan olika... Nu tänker jag i och för sig i första hand på de processuella möjligheterna och att upphovsrätten ger enskilda människor potentiellt ett starkare verktyg. Och det är ju det som jag egentligen fiskar lite efter. Att en upphovsrättsinnehavare som har ekonomiska intressen får starkare processuella verktyg än den som blir utsatt för ett hot och vill göra någonting åt det på egen hand. Och att det kan finnas en skevhet att de ekonomiska intressena tillmäts större betydelse än de individuella kränkningarna. Men i grund och botten så handlar det om, och det har ju vi pratat om allihopa, och Jonas också, att vet man inte vem som sitter på andra sidan så är det väldigt svårt att döma någon bortom att det är utom rimligt tvivel att det är just den personen som har begått gärningen. Mm. Det är ju det som du var inne på, Stefan, också här, att en av de saker vi diskuterar i den här boken är ju att människor själva ska kunna ta ansvar för sitt ansvarsutkrävande, att man inte bara ska förlita sig på åklagare och driva anspråk i formen av i tvistemålsformen, det vill säga som ett civilrättsligt anspråk, inte i brottmålsformen. För där är andra processuella regler, där ställer man inte lika höga krav på säkerhet för att kunna hålla någon ansvarig.
Mm. En annan praktisk fråga som många ställer sig är, vem är ansvarig för till exempel ett socialt medie? Ta Facebook. Om det skrivs någonting på Facebook som är uppenbart kränkande, till och med kriminellt. Är det Facebook eller den som har skrivit det, eller vem?
Det är ju utgångspunkten enkel, det är den som har skrivit det. Ja. Det är ju utgångspunkten, så finns det komplikationer för länge.
Och den här som heter lagen om digitala anslagstavlor, om jag inte minns
fel. LBS-lagen om elektroniska anslagstavlor.
Ja, elektroniska anslagstavlor. Hur långt sträcker sig den, och är det Facebooks skyldighet att leva upp till de kraven i någon mening?
BBS-lagen innehåller ju vad man kanske kan kalla för ett andrahandsansvar, en skyldighet för den som innehar vad lagen då, den är från 98 som är gammal, kallar för en elektronisk anslagstavla, att ta bort vissa typer av yttranden. Men det är bara vissa få brottsliga yttranden som omfattas av den lagstiftningen idag. Det är barnpornografi, det är hets mot folkgrupp och några till. Då ska det vara uppenbara brott till att börja med, så det är en yttrandefrihetsbuffertzon för den som innehar den här elektroniska anslagstavlan. Och sen så inträder ju ett ansvar bara om man kan vara säker på att den som har makten att kunna ta bort yttrandet faktiskt visste om att det fanns det och lät bli att göra det. Det fanns ju en diskussion tidigare om en minister som hade ett antisemitiskt uttalande i kommentarsfältet till sin blogg som låg kvar väldigt länge. Då väcktes frågan om det kunde vara i strid med BBS-lagen, men där landade man i att ministern hade inte... Han tog bort det när han fick reda på det, så att då, fast det låg kvar länge, men han har annat att göra än att ta hand om kommentarerna på sin blogg. Men så det är BBS-lagen. Därför slår vi ju en viss förändring, men man får ju ändå säga att BBS-lagen har varit oerhört handlös. För att gå tillbaka till din fråga, kan Facebook ansvara enligt BBS-lagen, så är ju svaret nej. Det är ju juridiska personer, företag kan inte svara enligt BBS-lagen, utan det är ju människor. Vem är det då som ansvarar för den elektroniska anslagstavlan? Närmast i hans ligger ju till exempel att den som innehar en grupp på Facebook, den som är moderat eller administratör, kan ha ett sådant ansvar snarare än en direktör på Facebook. Är det helt uteslutet att man kan gå hela vägen upp i näringskedjan och hålla någon ansvarig på ett företag som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla? Jag vet inte riktigt, och jag tror att man får väl säga att man vet inte riktigt. Det är inte helt utrett, även om utredningen tittar på frågan. Man kan notera att i andra länder, det finns ett väldigt känt fall från Italien när direktörer på Google dömdes till fängelse för att inte ha tagit bort en misshandelsfilm som låg ut på Google Video innan de hade köpt YouTube. Mm. Men de friades sen i författningsdomstolen. Men där ansågs det i italiensk rätt finnas ett sånt utrymme. I svensk rätt så förefaller det osannolikt att det skulle kunna gå.
Det låter alltså som rättsläget är något oklart i det här sammanhanget. Om jag på min egen Facebook-sida skriver någonting så är jag ju för sig ansvarig. Om någon skriver en kommentar på det jag skriver som är
hets mot folkgrupp till exempel.
Har jag en skyldighet som då innehavare av själva Facebook-sidan att övervaka och ta bort den?
Ja, kanske. I viss mån. Eller vad säger du, Jonas? Du har väl också knäckt lite på BBS-lagen?
Ja, alltså framförallt när det gäller straffrättsliga aspekter på det här agerandet att skriva och uttrycka sig på vissa sätt så finns det ju underrättspraxis, kan man ju konstatera, faktiskt där en del, framförallt ungdomar, om vi ska 18, 19, 20 års åldern, fälls till straffrättsligt ansvar för sådana uttalanden själva. Så att det är ju inte helt ansvarsfritt. Men generellt så tror jag det snarare handlar om undantagsfall.
Mm. En annan fråga som jag vet brukar komma upp är, vad gör man om man har hört att man är förtalad på eller utsatt för en allvarlig kränkning på ett låst forum till exempel? Sebastian Scheiman, vad säger du om det? Alltså, vilka möjligheter har man då att få reda på att en blogg är ändå öppen, där kan man gå in och säga, ja, här skriver någon att jag är klandervärd, men om man får höra att ja, det här ligger bakom lås och bom.
I praktiken så är det väldigt svårt. Till exempel en låst Facebookgrupp får man kontakta Facebook, och många klagar på att de är väldigt otillgängliga och dessutom är obenägna att ge tillgång till det, utan det får väl snarare så att man kontaktar polisen.
Mm. Och vad säger Jonas Ekvett om detta?
Där finns ju en enorm skillnad mellan de medel som man har att tillgå från polisiärt håll visar vi enskilda. Och här finns ju en del samarbeten också mellan vissa tillhandahållare av sociala medier och svensk polis. Så att det kan gå ganska snabbt att säkra den typen av bevis. Men det förutsätter en förundersökning och det förutsätter beslut.
Mårten Scholz, vad säger du om detta med låsta medier och grupper?
Ja, alltså i praktiken så är det omöjligt.
I praktiken är det omöjligt, det är ganska dystert.
Ja, men alltså det är väl en sak om det kanske är barnpornografibrott eller något sånt där väldigt allvarligt, men vid förtal så är det i praktiken omöjligt. Mm.
Okej, vår tid springer ifrån oss tyvärr i denna intressanta diskussion, men jag tänkte vi skulle ta en kort avslutningsrunda här. Jag tycker att det är intressant att försöka göra en spaning in i framtiden, Sebastian Scheinman. Du får börja, vad tror du om 5 år? Hur ser det ut på den här fronten med näthat och juridiken? Berätta.
Jag tror att lagstiftningen tyvärr kommer att se ungefär likadan ut. Däremot så kan man förhoppningsvis genom domstolspraxis ha ändrat rättsläget.
Mårten Scholz.
Jag tror att lagstiftningen kommer förändras. Jag tror att den utredning som ligger nu kommer leda till i stora delar en proposition under hösten som kommer leda till ett stärkt integritetsskydd som inte kommer vara tillräckligt kanske, men det kommer vara stärkt. Och dessutom så har vi en ny dataskyddsförordning från EU som kommer nästa år som kommer stärka integritetsskyddet på personuppgiftssidan. Men till syvende och sist så är ju lagstiftningen inte bättre än sin tillämpning, och det är ju där vi kommer ha de största svårigheterna, och där får vi nog helt enkelt hacka i oss att polis och rättsväsendet kommer inte kunna hantera alla kränkningar på nätet, eller polis och rättsväsendet kan ju inte hantera alla brott i något sammanhang naturligtvis, med undantag för vissa få extremt allvarliga brottstyper. Men jag hoppas på ändå en förbättrad statistik från rättsväsendet på det här området, och där kan man väl bara se en glädjande tendens ändå att när det gäller den sexuella integriteten bland unga som av en slump, historisk slump får man väl nästan säga, har kommit att ofta handla under förtalsregeln. Där ser vi en ökad aktivitet. Vi såg ett åtal så sent som igår rörande så kallad hämndporr på en avseende 17-årig flicka. Så att jag tycker man ser en attitydförändring och så jag är lite hoppfull ändå.
Jonas Ekfeldt, utifrån vad Mårten säger här, vad tror du om 5 år? Har man lärt sig mer inom polisen? Finns det nya tekniska metoder? Berätta.
Alltså beviser rättsligt perspektiv så tror jag säkert att det finns goda utsikter för att förändra och förbättra. Däremot är inte problemet löst där, utan sen kommer ju nästa led i kedjan. Vad händer då i domstol? Klarar våra domare av att värdera den många gånger ganska komplexa bevisning som kan dyka upp i de här fallen? Och där sätter jag upp ett litet varnande finger i min avhandling och menar att den här typen av bevisning generellt kräver större eftertanke och mer noggrannhet från våra domares sida.
Det här kommit medskick från juris doktorn Jonas Ekfeldt när det gäller den här typen av frågor som vi har diskuterat i veckans juridik idag, nämligen näthat. Jag tackar er tittare för att ni har tagit del av programmet, och jag tackar panelen för att ni kom hit och delade med er av era kunskaper och erfarenheter.
Tack själv.